porträttet.
I skrivandet gäller det ju också nu att jag tänker, vad är det nu jag måste utforska? Vad är det nu jag... Jag vill ju inte göra läsare besvikna, men det kanske jag kommer göra. För det, man måste vara trogen sig själv i skrivandet. Det, för det var jag när jag skrev trilogin. Det, för jag tror, ibland tror jag man kan tänka på när framgången väl har kommit att men skapandet sker ju på någon annan plats. Så därför brukar jag säga till mina skrivarkurselever också, tänk på att det är när ni skriver ni är författare. Egentligen behöver man inte kvittot på att få något utgivet, för att det är i själva skrivandet, det är då man författar.
Kristina Sandberg debuterade 1997, det året hon skulle fylla 26. Efter ett par decennier som författare är det fortfarande skrivandet som är det roligaste. Att skriva så bra som hon bara kan. Så har det alltid varit. Det där med framgång och att slå igenom visste hon tidigt att hon inte kunde rå över. Som feministisk författare, född och uppvuxen på 70-talet, kom det stora genombrottet när hon fick syn på något som länge osynliggjorts.
Och vad är egentligen mer utmanande för mig personligen? Vad är liksom i mina kretsar, alltså i bland andra feminister? Nu tänker jag att det kanske är mer riskabelt att jag skriver om en kvinna som inte alls vill bryta sig loss ur det där förväntade kvinnolivet, utan vill lyckas med det och försöka, och liksom kanske oroligt lyssnar till påbuden och vad är det som gäller och hur blir jag accepterad och godkänd i andras ögon. Och ju mer jag tittade på hemmafrutiden, desto mer ser jag ju att ja, men det var ju så väldigt mycket ett ideal från samhället att kvinnor skulle vara husmödrar. Och då tänker jag, man måste skildra och förstå det också. Och sen tycker jag det är bedrövligt att så mycket av det kvinnor har gjort blir osynliggjort. Och lite negligerat, nedvärderat och ses inte som viktigt. Men när jag själv blev gravid så kände jag kanske snarare det här att oj, det här är verkligen ett existentiellt drama som vi sällan gör konst och litteratur av. Jag skulle vilja skriva om dels idéer kring moderskap, hur samhället ser på det. Men sen var det också rent personligt att jag var nyfiken på hur hade det varit för mormor och mamma och farmor att bli mödrar. Jag tyckte jag hörde liksom mina förmödrars mummel i mig.
Att skildra hemmafrun Majs liv i Örnsköldsvik på 30- och 40-talen gav Kristina en enorm skrivlust. Ett Augustpris, ett stort genombrott och en separationsångest. Men innan vi får höra mer om det, ska vi lyssna till hur allting började.
Ja, det började ju nog här i Sundsvall, där jag är uppvuxen, med att jag tyckte väldigt mycket om att skriva och läsa. Mamma jobbade som kanslist på biblioteket som då låg på Köpmangatan, så jag var ofta med henne där när hon jobbade kvällspass och så. Och sen tyckte jag om att skriva i skolan också, blev uppmuntrad av min mellanstadielärare Nelly Lönneborg. Hon ville till och med skicka in någonting av det jag hade skrivit till ett förlag. Vilket jag blev ju väldigt glad över. Men jag tror det var bra att vi inte gjorde det. För jag vet inte om man klarar en refusering när man är 11 år.
Förutom att skriva och läsa mycket så red Kristina. Berättelserna på mellanstadiet handlade om en flicka som flyttat till en ny stad.
Så hon var nyinflyttad och så var hon en hästtjej, så det handlade om henne och hennes stalläventyr. Jag skrev faktiskt 8 eller 10 sådana skrivhäften om henne.
Efter gymnasiet och något år inom hemtjänsten började Kristina på konstskola i Umeå.
Men där kände jag att även om jag tyckte mycket om måleriet så saknade jag skrivandet. Och jag gick på en skrivarkurs uppe i Luleå, Skapande svenska. Och där skulle jag säga att mitt skönlitterära skrivande började.
Hon unnade sig ett skrivarå på Biskops Arnö utanför Stockholm och kom rakt in i den litterära världen, där hon förutom det egna skrivandet träffade författare som Märta Tikkanen och Monica Fagerholm, kvinnor som gjorde stort intryck på henne.
Där visste jag säkert att jag kommer att vilja skriva i mitt liv. Och hur ska jag då göra? För det finns ju inga garantier att man blir utgiven. Och då tänkte jag, ska jag bli journalist? Men så hade jag lite telefonfobi och kunde inte riktigt tänka mig att jag skulle liksom hålla på att ringa upp människor. Och så här nervöst och jobbigt Så då tänkte jag att psykolog, då får jag också samtalen. Men människor kommer ju troligen till mig frivilligt då. Så att psykolog är nog ett bättre jobb att förena för mig med skrivandet. Och då sökte jag psykologutbildningen. Då hade jag nästan redan skrivit färdigt faktiskt min debutbok. Så att skrivandet kom liksom först och psykologutbildningen var lite en försäkring och en kompromiss att tänka. För jag hade ju ingen aning om jag skulle bli utgiven, så jag tänkte jag kanske håller på i 20 år. Och när mina barn var små så tänkte jag att antingen går jag ut och jobbar som psykolog och skriver antagligen inte alls. För att det är svårt att hinna som småbarnsförälder och ha ett krävande yrke. Och så tänkte jag, men jag kan ju tänka tvärtom. Att jag kan ju tänka att om jag verkligen satsar på skrivandet under några år så får vi se om det kan liksom bära eller brista. Jag hade redan skrivit 3 romaner. Ta itu hade just kommit ut, som det hade gått bra för. Så då tänkte jag, men jag måste nog våga göra någonting liksom ännu större.
Och när träffade du din man?
Ja, när träffade jag min man? Jag träffade min man 1997, Mats Kempe, precis då min debutbok hade kommit ut. Och han hade skrivit en bok. Så vi träffades på en uppläsning.
Vad är det bästa med att vara gift med en författare?
Jag tror att man måste vara väldigt noga vilken författare man väljer att gifta sig med. Det bästa med att vara gift med Mats är att han är ju också i grunden en skrivarkurslärare. Och vi båda hade gått skrivarkurser och vi hade jobbat på skrivarkurser. Så att vi visste liksom hur det är att ge och ta kritik. Han är en väldigt bra läsare. Och jag tror att man har den kunskapen om hur skör processen är. Hur svajigt det kan vara beroende på var man befinner sig i sitt eget skrivande. Sen så tänker jag att han har ju alltid trott på mitt skrivande. Det tänker jag kan se väldigt olika ut. Att det kan ju bli naturligtvis konkurrens i ett äktenskap där båda håller på med samma sak. Men jag tror att vi är ganska bra på att stötta varandra.
Han är ingen Henrik Tikkanen då?
Han är absolut ingen Henrik Tikkanen faktiskt. Vi har pratat med Ebba Witt-Brattström om det här, att hennes bok som heter Stå i bredd. Och så tänker jag, jag och Mats, vi står i bredd i skrivandet.
Det finns livsomvälvande händelser i en människas liv. Och den här scenen är central i Kristinas liv. Då när hon väntar sitt första barn och även får syn på embryot till sitt efterlängtade romanprojekt.
Ja, alltså jag hade ju längtat efter att bli gravid och ville verkligen ha barn. Men jag tänkte, nu finns det ingen återvändo utan nu måste jag föda det här barnet också. Och bara den tanken är också existentiell. Att nu, det här är ju för livet. Så jag satt och räknade på mina veckor och så var vi hemma hos mormor. Och så började jag räkna på hennes veckor också. Och sa till henne över kaffekoppen där, och mamma och min man och min syster var också i rummet. Men mormor, du och morfar kan ju verkligen inte ha varit gifta när mamma blev till. Och då så svarade hon inte, utan hon bara reste sig och gick in och hämtade påtår i köket. Och så blev hon kvar i köket ganska länge. Och när hon kom tillbaka och jag såg liksom att det är inte läge att jag ställer fler frågor, för hennes ansikte var stumt och tyst. Då tänkte jag att det här är fortfarande någonting hon inte riktigt har ord för. Och det sa mig väldigt mycket om samhället och hur det har sett ut och vad det har gjort med kvinnor och hur det har sett på kvinnor och kvinnors sexualitet och sådär. Så det tänkte jag, här vill jag utforska. Och sen ytterligare då med trilogin, eftersom jag ville göra någonting långt, jag ville skriva om vår svenska. Jag ser mig ju själv som en feministisk författare och jag ville skriva om folkhemmet och folkhemshistorien. För jag tyckte det är ju helt utmärkt att det skildras utifrån den person som var liksom ålagd egentligen att utföra det här folkhemsbygget, att liksom skapa det goda hemmet, det vill säga husmödrarna och hemmafruarna, som liksom på sätt och vis stängdes in i hemmen och där skulle de utföra de här alla omsorgssysslor utan egentligen egen ekonomi.
Så hur ser det rent konkret ut när du skriver?
Maj-trilogin var väldigt regelbunden. Då gick mina döttrar på dagis. En bra dag. Då började jag skriva när de hade åkt till dagis. Så vid 9 började jag skriva och då skrev jag i blocket. Kanske 6 sidor i ett kollegieblock och sen så skrev jag in det på datorn. Så att det blev en första redigering av texten. Men sen gjorde jag ju så mycket research. Jag hade ju ständigt liksom ett läsande på gång. Och det kunde ju också vara skönlitteratur från 40-talet eller 30-talet för att få det språket. Och det var hela tiden en parallell process.
Skriver gör hon i sängen hemma i huset utanför Stockholm. Maken får jobba vid köksbordet.
Kaffe behöver jag mycket. Dricker mycket kaffe. Klä på mig gör jag väl ibland. Annars sitter jag i morgonrock.
Skriver du synopsis?
Inte synopsis. Under maj-trilogin, alltså eftersom jag parallellt forskade så mycket måste jag ändå säga att jag gjorde, så hade jag ju liksom årtal och skrev upp, ja men 1943 hände det här. Och så har jag ju tänkt väldigt, liksom, vad var relevant för maj? Jag får liksom inte stoppa in politiska händelser för att vi i efterhand har mycket kunskap om det. Utan jag måste tänka, vad är troligt att maj uppfattade och såg som viktigt? Så jag tycker skönlitteraturen är väldigt bra på att fånga komplexiteten i en människa. Men också hur liksom samhälle och idéer påverkar oss. För psykologin kan ju ibland bli lite inom människan få för stor betydelse. Alltså inte att vi också påverkas väldigt mycket av det samhälle och den tid vi lever i. För det är kanske vad jag tycker jag har kommit fram till när jag skriver trilogin. Att jag ser liksom, oj vad tidens idéer både begränsar och möjliggör våra liv.
De två första böckerna i maj-trilogin, Att föda ett barn och Sörja för de sina, hade fått hängivna läsare. Men när Kristina hade hunnit 100 sidor in i sista delen, Liv till varje pris, drabbades hon av skrivkramp.
Men då insåg jag att det här, nu var det nog psykologen i mig som talade, det här är en separationsprocess, allt det är ett sörjande, jag måste liksom inse att jag kan inte vara i maj-trilogin för evigt, det är ju, jag måste avsluta.
Och som hon avslutade. Liv till varje pris fick Augustpriset 2014. Och sen dess har inte livet varit sig likt.
Det har varit helt fantastiskt, det måste jag ju säga. Den skrevs, det tycker jag kan vara viktigt att liksom komma ihåg, att den skrevs ju före framgången. Så jag skrev det ju ganska mycket i det tysta.
Den unga Kristina, som inte hade vågat bli journalist, blev nu själv ständigt intervjuad. Och säkert 300 gånger har hon varit ute och föreläst runt om i landet om maj.
Därför när jag får dåligt samvete att jag inte är psykolog. Jag får liksom reaktioner från läsare som säger jag har gått i terapi och jag har pratat så mycket med min mamma. Men det är först när jag läser maj-trilogin som jag kan förstå och jag kan förlåta och gå vidare liksom. Då gör jag i alla fall, jag gör väl något slags psykologjobb genom mitt skrivande.
Hon är tacksam och glad för alla berättelser, men hon kan inte skriva något eget samtidigt som hon är ute och pratar. Men den egna skrivlusten triggas av att hon läser själv.
Jag har verkligen tyckt mycket om Joyce Carol Oates för hennes liksom hängivenhet i skrivandet. Alltså, jag får väldigt ofta lust att skriva när jag har läst henne. Mina senaste liksom viktiga inspiratörer, det är Jamaica Kincaid som jag upptäckte på 2000-talet, i mitten på 2000-talet. Hon är jätteviktig och tycker också mycket om Nina Bourouai, fransk-algeriska.
Som feministisk författare blir det också tydligt för henne hur samhället en bra bit in på 2010-talet fortfarande ser på det halva befolkningen gör.
Det var ju efter att föda ett barn också kunde jag erfara. Ja, du skriver ju om det där odramatiska och vardagliga. Och då så nickade jag snällt. Ja, det gör jag. Sen efteråt tänkte jag, men jag skriver ju om födelse och död. Vad är mer dramatiskt?
Mötet med en läsare som var forskare skärpte också hennes blick.
Han gillar trilogin mycket, men han sa, men det kanske hör hemma i privatsfären för att det är ju någonting privat. Och då sa jag till honom, ja men är inte kärleken något privat då? Det kan vi ju skriva hur mycket som helst om.
En aggressiv bröstcancer tvingade Kristina till en paus efter Augustpriset. Hösten 2017 var hon färdigbehandlad och började jobba igen. Så hur ser hon ut?
Jag har mörkt hår som är lite lockigt. Nu har jag aldrig haft lockigt hår förut. det hår som kom ut blev lockigt. Och jag har blågröna ögon. Jag har en blå tröja på mig och svarta jeans och svarta skor. Och jag har lite rött läppstift på mig också. Jag visste ju att när jag har slutat skriva trilogin, då är det tomrum igen. Då är det, vad ska jag skriva nu? Vad ska jag göra nu? Det är, för mig som författare är det den jobbigaste perioden. När man inte vet om man ska skriva något nytt. När det kanske, för det finns ju alltid som ett tvivel. Tänk om det inte kommer tillbaka. Tänk om jag inte kommer i kontakt. Jag har velat skriva berättelser jag har saknat. Jag brukar säga att jag väntar in ett språk och jag kan inte skriva förrän jag har språk för det jag ska berätta. Men nu börjar jag tänka att nej, men jag måste nog göra så som många säger. Jag måste bara skriva.
Vi har hört Kristina Sandberg och jag som träffade henne heter Monica Gustafsson.